There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Men däremot så matvanorna var ju inte helt hundra när man jobbade där. För man käkade lunch på restaurangen. Sen brukade jag, när man körde kvällspassen, stängningspassen, så brukade man ta med sig, jag brukade ta med mig en McFeast hem på morgonen. Det här är så äckligt. På morgonen så stoppar jag hela McFeasten i mikron. Nej. Och käkar den till frukost.
Dagen efter?
Ja.
Men Jessica.
Nej, det är hemskt.
Men du som jag var tonåring. Detoxar nu med juicer och sånt.
Ja, men man kan, jag tänker lite annorlunda
då,
när det gäller
hälsa. Då ska jag ju faktiskt erkänna. Ja. Och nu är det många som inte tror på mig och tror att jag kommer säga det här bara för att jag ska verka vanlig. Men vi åt, det här kan man faktiskt fråga mina gamla kollegor där. Vi åt nuggets med vitlöksdipp till frukost innan öppning.
Ja, välkomna till träningspodden den här veckan, och nu är jag tillbaka. För förra veckan så hade jag en vikarie, det var Titti Schultz här.
Ja, hon var inte här i min säng där du sitter nu, men det var Titti Schultz som var med i träningspodden.
Det är inte vem som helst som får komma in i din säng.
Nej, man måste förtjäna det. Jag tror ju att Titti skulle platsa på det. Men det är kul, det är ju lördag eftermiddag när vi spelar in det här, och jag har bjudit in dig till mitt sovrum. Vi ska få lite bättre ljudkvalitet, tänkte vi. Och sen behöver vi så här, två barns morsor med många hjärn i elden. Vi behöver så här, stänga in oss, ha lite lugn och ro. Vi har dragit för gardinerna. Det är skönt att släcka ner lite grann.
Det är också väldigt mysigt sovrum, måste jag säga, du har, Lovisa. Lovisa har precis lagt in en heltäckningsmatta, och jag blev supersugen på att också lägga in en heltäckningsmatta. Det är ju så himla skönt. Man vill ju nästan bara lägga sig på mattan och slappa typ.
Ja, vi har kört på fårskinsfällar i några år nere på golvet. Men nu, jag har sovit ganska dåligt. Och jag tror jag pratade om det förut, att vi bor på en ganska stökig gata med mycket så här, ambulanser och poliser och en del spring så. Även om jag inte märker själv att det är stökigt i mitt huvud när jag sover, så vaknar jag ofta och är helt slut. Jag kan typ sova 8 timmar, så bara herregud, jag kommer inte kunna öppna ögonen. Och Hans brukar skoja om att det ser ut som en bajskorvsögon, vilket innebär
såhär, bajskorvsögon, men det är såhär,
ögonen är såhär smala och avlånga, alltså verkligen såhär, jag måste öppna ett öga, så har jag typ ett öga uppe i 2 minuter innan jag kan orka med våld så öppna upp det andra ögat. Så nu har jag gjort sån här sovrumsbordcamp. Alltså nya, tjocka, tunga, mörka gardiner som ska ta bort ljud. Helt täckningsmatta tar bort ljud. Tjockt överkast som också ska så här, ljudisolera. Så att även om man lägger ner det på golvet eller över en möbel när man sover, så det som dämpar det.
Alltså bajskorvsögon, det är ett ord som jag kommer att ta med mig från den här dagens poddande i alla fall. Jag brukar få höra att jag ser asiatisk ut ibland när jag vaknar på morgonen, för mina ögon är bara så här små springer. Eller när jag skrattar så får jag heller inga ögon. Men som, att jag ser ut som en bajskorv, det har jag aldrig fått.
Jag tror att det är min syster som myntade det uttrycket från allra första början. Men det är ofta min känsla när jag vaknar. Och det blir som kontrast när jag sover på hotell. För många sover ju sämre när de sover på hotell och sover borta. Men jag kan sova så himla bra. Och då tänker jag så här, okej, identifiera, vad är det som skiljer mitt sovrum från ett hotellsovrum eller tvärtom? Jo, men det är ofta textilierna som är så himla bra i hotellrum. Så att nu har jag försökt så här efterlikna hotellrumskänslan i vårt sovrum. Och än så länge har jag lyckats väldigt bra. Vi ska tapetsera om en av väggarna också som ska bli mörk. Men jag tror också, det är ju inte bara vad man har för klädsel på rummet. Men så jag lämnar alltid min telefon ute på köksbänken på laddning till exempel. Jag vill inte ta med mig telefonen in i sovrummet. Det är många sådana så här symboliska handlingar som jag tror att jag behöver liksom jobba ännu mer och mer på när det gäller sömn och sovrum.
Själv har jag fått lite kemisk hjälp av farbror doktorn. Insomningstabletter.
Ja.
Jag har ju haft problem att sova på sistone, men det blir lätt så när man är stressad. Så påverkar det ju ofta sömnen, att allting fortsätter bara snurra i huvudet även på nätterna när man ska lägga sig. Och så brukar jag alltid vakna vid 4 och då börjar hjärnan sätta igång och snurra och sen så kan jag inte somna om. Då blir man ju väldigt trött på dagarna, det är ju naturligt.
Ja, det är ju svårt att återhämta sig om man sover dåligt och så mår man dåligt på dagarna. Det blir som en ond spiral, att då blir som det finns ingen vilostund egentligen. Och jag har förstått att det är ganska vanligare än vad jag trodde med att man får hjälp med sömnen. När vardagen rubbas eller när man mår dåligt så fallerar många områden, de här basala behoven, just sömn och mat.
Jag var ju väldigt rädd för sådana där tabletter för att jag har alltid trott att sömntabletter, herregud, då går man väl runt som en zombie på dagarna också. Då är man liksom i konstant zombietillstånd. Men de här insomningstabletterna är ju inte så himla starka. Det gör ju mer att man faktiskt bara somnar lite snabbare på kvällen. Men jag sov faktiskt bättre på natten också, så att det gör ju sitt till.
Du ser ju lite piggare ut nu.
Det var det jag sminkat mig.
Ja, jag får skylla på det. Nej, men du har haft några tuffa veckor. Och det har ju du varit öppen med, att du har behövt liksom vila och vara ledig. Men du ser lite gladare ut och du ser lite mer, om man säger, utvilad.
Ja, men vad skönt. Senast jag var här, då tror jag att jag hade så här mörka ringar.
Ja, men då var du rätt sliten.
Uffa. Nej, men jag känner mig lite bättre. Det går helt klart åt rätt håll i alla fall. Jag vet, jag har sagt det här till dig förut. Och det är väl bara för att jag just nu är ganska trött och behöver vila och ta det lugnt och så. Men jag blir ju nästan ibland utsliten av att följa dig på Instagram. För du, ditt schema, alltså jag förstår inte. Det är sånt där schema som jag har försökt nu att bara rensa ur.
Alltså, ja, men det är det som hamnar på Instagram. Det är det man gör som syns och hamnar på Instagram. Men däremellan så är det ju inte så actionfyllt.
Ja, men även idag, Lovisa, det är lördag idag. Berätta vad du har gjort den här dagen så här långt.
Ja, det är lördag idag och jag har ju pratat innan om att jag jobbar i princip alla dagar i veckan. Det gör jag. Å andra sidan så jobbar jag inte året om, utan som PT så har man ju så här långa återhämtningsperioder, en månad här och där, för att det är lite lugnare i branschen. Men jag hade klockan kvart i sju i morse, därför att jag skulle åka ut till ett företag norr om stan och föreläsa. Så klockan 8 så var jag i Barkarby. Vilket jag förstår, så här, för en vanlig människa som har ett 8-5 jobb, så tycker man, men hur fasen kan man komma upp på lördag morgon och åka iväg och jobba igen?
Mm.
Men jag jobbar ju inte 8-5 de andra dagarna, utan det sprider ju ut sig lite här och lite där. Jag jobbar ju sällan hela dagar måndag till fredag.
För det var lite roligt, jag smsade ju dig i morse strax innan 9 tror jag, för att fråga när vi skulle ses och podda idag.
Hade du bajskorvsögon då?
Då kan jag säga att jag hade bajskorvsögon. Då skulle jag precis gå och göra mina fransar, så då hade jag verkligen bajskorvsögon. Jag hade inte en enda frans kvar. Men i alla fall, då har du alltså klockan 9 redan varit iväg och föreläst och du skulle iväg och träna. Jag tänkte, gud, hur orkar människan? Nej, jag lägger mig bara här nu, gör mina fransar och stänger ögonen i 2 timmar.
Ja, men å andra sidan, då bestämde vi att men vi ses klockan 4 för att köra lite podd. Och då hade jag faktiskt då varit och jobbat. Jag hade varit och tränat med hela min familj. Och då tar jag med mina barn till barnpassningen på gymmet. Vilket för dem är som att gå in på största leklandet. De har aldrig varit på ett riktigt lekland. De här Andys och vad de heter. Olika, när man liksom betalar 150 spänn per barn.
The land of craziness.
Men där barn har aldrig varit inne i sånt. Därför att de tror liksom att gymmets barnpassning, det är liksom ett riktigt lekland.
Smart.
Så att när vi då har tränat klart där vid 12, jag och min man, då har barnen lett klart. Vi åker och köper lite lördagsgodis och köpte med mig lite fikabröd som jag tänkte bjuda dig på. Och sen så åkte Hans och släppte av oss här hemma. Så jag satte igång barnen i legobygge och lite tv-spel och sådär. Och sen så gick jag och sov 2 timmar. Så att när du kommer där klockan 4 och vi har bestämt våran podd-date, då är det jag som har bajskorvsögon igen. För då har jag legat och slaggat. Och jag tycker det är så skönt. Då känner jag, då är det för mig en helt ny dag klockan 4. Då är det kommer som en, så här, en åttonde dag på veckan. För att nu öppnar sig en hel kväll. Jag är superpigg. Jag kan vara vaken till typ, ja, nu kanske låter som en tant så här. Jag kan vara vaken till 1.
Oj, kan du verkligen vara vaken ända till klockan 1?
Och kolla på serier, äta gott, vara social, umgås. Så att jag har ju liksom en lite annorlunda dygnsrytm. Men jag älskar mina helger där jag kan så här, sova mitt på dagen, åka och köpa lördagsgodis, träna och inte ha liksom Nu säger jag så stor agenda, men allt är relativt, för någon annan blir stressad av min lördag. Men jag älskar att ha såna här lördagar när jag kan göra vad jag vill. Och jag har inga problem med att gå upp så tidigt och jobba, därför att jag tycker att mitt jobb, det vi pratade om förut, jag tycker att det är så roligt. Och dessutom i det här sammanhanget, för det här gänget som jag pratade med, ett ungt företag som håller på med teknikprylar och säljer. Och det var så kul diskussioner, vi hade så bra samtalsämnen, och jag var där för att föreläsa om hur kosten som påverkar det personliga varumärket. Alltså,
det låter ju skitflummigt.
Ja, och det kan det också vara. Jag har ju tröttnat lite grann på det här att man pratar om det som kallas för makronutrienter. Är det kolhydrater eller fett? Är det protein eller fett som är bra?
Eller är det den dieten? Ja. Eller ska man köra på den dieten? Eller, ja,
hur många kalorier ska man äta? Vilket klockslag ska jag käka? Att man hela tiden, man har liksom grottat ner sig alldeles. Det är bra med fördjupning, absolut. Men inte på den nivån. Därför att för 98% av befolkningen så är det skitsamma. Så jag har liksom försökt hitta en nisch nu när jag föreläser, och det här är många företag som tycker det är intressant. Det är liksom hur man kan bygga sitt personliga varumärke. Alltså hur påverkas vi av det vi käkar och hur vi äter, alltså våran livsstil.
Men då menar du inte att man ska använda det i sitt personliga varumärke som att man ska kokettera med att kolla här vad jag äter nyttigt och blablabla bla bla, utan du tänker på något annat sätt?
Helt tvärtom. Alltså mitt personliga varumärke, vem är jag? Vad står jag för? Hur mår jag när jag vaknar på morgonen? När jag har jobbat 6-7 timmar på en arbetsdag och jag kanske måste leverera 2 timmar till, hur påverkas jag då? Hur är jag mot mina kollegor? Orkar jag hälsa på alla? Blir jag irriterad på mina kunder? Börjar jag knappa iväg så här otrevliga mejl? Blir jag frustrerad? Alltså det är som man tittar på liksom helheten på, ja, men så arbetsmiljö, och så både socialt perspektiv, men också liksom var får jag min energi ifrån? Om vi inte käkar och håller på med dieter och hit och dit, och vi gör så här dåliga val, ja, men då är det inte konstigt att vi inte pallar med vårt jobb. Vilket många, de flesta är ju inte så trivs, tycker inte det är så kul att jobba och trivs inte så bra på jobbet, orkar inte hålla liksom energinivån hela dagen. Och sen dessutom åka hem, vara en bra mamma, vara en bra partner, att vara en snäll kompis som orkar lyssna färdigt på ett samtal som någon annan vill ha och berätta. Mm. Alltså vi har ju så höga krav på socialt. Om vi inte käkar, då pallar vi inte.
Men det känns som att alla företag kanske inte heller uppmuntrar att man ska sköta kosten så där superbra, fast de borde göra det nu när jag lyssnar på vad du har att säga. För ofta så är det ju så, i alla fall på ställen där jag har jobbat, att man tar en snabb sallad eller en hamburgare framför datorn, för att man har egentligen inte tid att äta lunch, för det är så pressat. Och så finns det oftast kanske inga sunda val till mellanmål. Det kanske inte finns ett fruktfat, utan det finns istället en automat där du kan köpa choklad, ja, eller någonting sånt.
Nej, och att man ska ha jobbmöten över en måltid till exempel. Att inte ens måltiden kan få vara en fredad zon. Att man...
Ja, så är det ju ofta. Lunchmöten. Det är ju supervanligt.
Och alltså det, om man då lägger in att man ska liksom lära känna eller ta på varandra lite grann i början, så ska man ha någon avslutningssnack på slutet, och sen så kanske man har 40 minuter så kvalitativt verkligen jobb, tugga samtidigt, och man hinner liksom inte ens reflektera över vad jag stoppar i munnen. Och om man då ska liksom leverera någonting under mötet, och sen ska man då ta med sig information eller vad man har kommit överens om och fortsätta skapa under eftermiddagen, och så har man inte ens fått en återhämtningsstund mitt på dagen. Alltså det är, jag tycker det är att bygga ohälsa. Man tycker att man är så effektiv och slår 2 flugor i en smäll. Vi både käkar, vi ska ju ändå äta, kan vi inte göra det tillsammans och prata jobb samtidigt? Men om man är arbetsgivare eller har ett stort engagemang på sin arbetsplats för hälsa, då tycker jag att man ska faktiskt se över just det här. Men vad är det vi egentligen gör och säger om kost på vår arbetsplats? Inte det här vad vi har för policy. Mm. För det är ju någonting helt annat.
Men vad är då ditt bästa tips hur man booster sitt personliga varumärke genom kosten?
För det första, och det som jag tror är allra viktigaste, det är att man vill öka medvetandeheten. Och med det sagt så kan frukosten få symbolisera det. Det är att man skapar medvetandehet genom att vara aktiv. Så det allra första man gör på morgonen, det är att man dukar fram sin frukost, man tar fram porslinet, bestick, man öppnar kylskåpet, man sätter sig ner i lugn och ro, man kanske inte i första hand läser tidningen eller kollar på sin telefon, utan man bara kanske kollar på sin tallrik. Att man börjar sin dag med att vara medveten. För att det är oftast det som kommer ur balansen under dagen senare, det är att allting rullar på, man egentligen hela tiden har en tanke om att man borde vara någon annanstans. Att man ska gå igenom saker och ting så snabbt som möjligt, att man ska vara effektiv. Och att det faller över även på måltiderna. Så just det här att vara liksom medveten här och nu. nu äter jag frukost. Det innebär kanske inte att jag måste scrolla igenom och kolla Instagramflödet eller läsa DN perm till perm, som jag har som en både bra och dålig vana när det gäller frukosten. För mig, jag läser DN varje morgon för att jag måste vara påläst, för folk vill prata med mig om vad som händer i världen när vi träffas och tränar till exempel. Men det innebär ju också att jag kanske inte ens kommer ihåg vad jag har käkat, för att jag har varit med mina tankar någon annanstans.
Precis som det också är när man har lunchmöten. Ja. För då kan man sitta och äta och man tänker inte ens på man äter, för man är så koncentrerad på vad de andra säger när man sitter i ett möte, såklart, och hur man själv framställer sig och hur man pratar och vad man vill lägga fram. Så ibland kan jag komma på mig själv och titta ner på tallriken. Jaha, var det här, vad var det här? Var det gott?
Nej, och ingen exakt, aning. Hur smakade det? Var det kokt eller var det stekt?
Ja, vad har jag proppat i mig? Ingen aning.
Och jag brukar träna på det tillsammans med mina barn och fråga dem vad de, när jag frågar dem vad de äter till lunch, att så stanna upp och säga, men vänta nu, vad var det egentligen som jag åt till lunch? För att även våra barn kan ju liksom rusa igenom måltider, för att de har det som kallas pedagogiska måltider. Då ställer de krav på det sociala, de ska träna på att bära tallriken till och från liksom den här vagnen, de ska sitta, får inte sitta med armbågarna på bordet, båda två tränar på det här med gaffel och kniv och glaset klockan 12. Ja, men det är så mycket att tänka på. Men å andra sidan så tänker de ju i alla fall på måltiden när de sitter. Och det gör inte vi vuxna. Och det tror jag är att skjuta sig själv i foten om man pratar hälsa. Man ska stressa vidare till att lunchträna eller träna efter jobbet. Och man vill bara liksom ta en så effektiv arbetsdag som möjligt. Men det motverkar ju hälsan om man tittar på kostdelen. Så det har jag varit och hållit på med nu på lördag morgon. Och sen tryckte jag en kanelbulle efter träningen.
Man lever som man lär.
Det var jättegott och jag njöt. Och jag går inte runt och ältar det, utan jag, när jag äter onyttigt så njuter jag det. Det är ingenting som jag behöver kompensationsträna för eller äta nyttigare för sen, utan när jag äter onyttigt då är det ett aktivt beslut. Jag har värderat till att det här vill jag ha just nu. Och sen så tycker jag att det är mina smaklökar bara,
Jag åt också en kanelbulle faktiskt. Så då var vi två.
Ja, och då ska jag bjuda dig på en saffransbulle med lite choklad i.
Gott, älskar
du saffran. Får när du har poddat klart idag.
Mums. Jag kan ändå hamna i det där att jag känner att jag vill kompensationsträna. Det är nog en gammal rest från modelltiden på något sätt.
Supervanligt, även för inte de som inte har varit modell.
Ja, men jag tror att det är väldigt vanligt i samhället idag faktiskt. Där man känner att nu har jag syndat, nu måste jag kompensera det med att träna. Men det är som du brukar försöka tala om för mig, att om du inte tränar på en vecka så spelar inte det någon roll. Du kommer inte att tappa all din kondition och du kommer inte att gå upp 5 kilo i vikt. Det funkar ju inte riktigt så. Men det är något litet hjärnspöke som sitter där och liksom banka på där inne ändå och säga så här, men nu tryckte du faktiskt en pizza idag, ska du inte ut och springa en runda?
Och vem är det som har lärt dig det från allra första början? Är det liksom kompisar eller är det någon i familjen eller är det tidning? Alltså vad är det som gör att du ens har börjat?
Nej, det kommer verkligen inte från min familj och från min barndom, för att vi var en väldigt aktiv familj när jag växte upp. Vi höll på med idrott hela tiden, hela familjen. Alltså vi åkte skidor, vi åkte slalom, spelade basket, var ute och orienterade och jag red och man höll på med aktiviteter konstant.
Och mina fördomar säger att det gör man när man bor så där extremt långt upp.
Men det
i
kan
landet
vara så, för det finns inte så mycket att
det finns inga museum att hänga på eller
nej,
krogar.
Det är faktiskt sant. Nej, men vi var väldigt aktiva, så att jag tänkte ju aldrig på det där. Jag började inte tänka på det förrän jag slutade spela basket, tror jag. För då händer det ju någonting när man har varit elitidrottare och tränat minst ett pass om dagen. Då kan man ju äta precis vad som helst. Och det gjorde jag. Jag åt vad jag var sugen på, proppar i mig mat. Man äter ju jättemycket också när man tränar så mycket.
Ja, så när man är under 20 så har man ju en extremt hög förbränning.
Exakt. Men sen när man slutar elitidrotta och drar ner på träningen väldigt mycket och sen tror att man kan fortsätta äta som man har gjort innan. Mm. Det är ju inte så bra. Så, för då gick jag upp i vikt under en period ganska mycket.
Nu åkte Jessicas hand upp i taket här. Jag ska alltså slå i min taklampa här, vilket jag inte tror är sanning. Jag tror inte att du gick upp så mycket vikt, men det var säkert så du upplevde för dig.
Ja, men det kändes så i alla fall. Och jag vet inte, det var väl kanske då som jag blev medveten om att
jag har så gamla bilder på dig. Ja. Och du är ju inte lik.
Nej, det gör jag inte. Alltså, jag har pendlat ganska mycket i vikt. Jag var ju väldigt smal när jag modellade. Och sen så, när jag som sagt slutade träna så gick jag upp i vikt. När jag jobbade på Disneyland gick jag upp i vikt.
Disneyland?
Ja, jag jobbade på Disneyland ett halvår. När jag var 19. 2019 så där. Och då tog jag lite paus från min basketträning och tänkte så här, men jag kan komma tillbaka så här efter 4 månader och bara köra igen, men jag behöver inte träna så mycket nu. Och så käkade jag varje morgon en chokladcroissant till frukost.
Det var en aktiva start på dagen.
Och sen så var det inte så god mat man kunde välja på i våran personalmatsal på Disneyland, så då käkade jag nästan varje dag pommes frites och majonnäs.
Jaha, ja. Och njöt.
Supernyttigt. Och då var det inte så konstigt att när man kom hem och bara, vänta nu, vad har hänt med mina kläder? Jag förstår ingenting av det här.
Vad gjorde du på Disneyland? Men, alltså, vad var din arbetsuppgift?
Du, jag gjorde lite av varje. Jag hoppade in som askungen några gånger.
Jaha.
Faktiskt. Och vinkade.
Det är inte
publiken.
Helt olika.
Nej, du ser. Och sen mest så jobbade jag på en restaurang där. En hamburgerrestaurang, en snabbmatsrestaurang.
Så på morgonen så hoppades du att askungen.
Ja, precis.
Och så blev
det hände inte så ofta tyvärr. Men jag tyckte att det var rätt kul. Jag gillade det jobbet. Jag jobbade även på McDonald's och tyckte det var skitroligt. Det är något med tempot i arbetet som jag tycker om. Mm. Det blir lite sport. Jag ska tävla mot den som står i kassan bredvid. För jag ska
du vet att jag har jobbat på Burger King.
Sälja mest och snabbast. Har du?
Ja.
Du ser.
Och jag och min syster jobbade där tillsammans. Och vi tävlade om att få det bästa betyget på det som kallas för Mr. Eater. När man får så här poäng. Jag körde skift, alltså var arbetsledare och gjorde hamburgaren, och min syster Agnes, hon stod i kassan. Och sen så lyckades vi för första gången på flera månader, så lyckades vi, och då var alltså i restaurangen då, vi fick 100% på Mr. Eater, och det var liksom Agnes som hade fått beställning, hon hade tagit den mer försäljningspoängen, hon hade så perfekt tid, pommes fritesen hade jättefint betyg, och jag hade langat ut värsta grymma whoopern. Och vi var så här, det var så skön känsla, för de har inte fått betyg på länge. Det var ändå några år sedan på gymnasiet, ja. Och man hade liksom skrivit och fått de här MG och VG. Och så man har, men kan inte någon säga att jag är duktig? Och så fick vi den Mr. Eater-poängen.
Ja, men det här är lite intressant tycker jag. För att det handlar ju egentligen inte om vad man gör. Alltså har man stolthet i sitt yrke så spelar det ingen roll om man jobbar som programledare på TV4 eller om man står i kassan på McDonald's. För att jag tyckte att båda jobben var roliga och jag kände mig stolt när jag stod i kassan på McDonald's. Mm. Jag tyckte det var coolt.
Det var min första heltidslön, kom jag ihåg. Alltså jag kände mig så rik.
Däremot fick jag aldrig steka hamburgare.
Nej, men det
jag fick börja med det, men jag var jättedålig.
Ja,
hur svårt kan det vara? Det är inte svårt att steka hamburgare på en hamburgarkedja.
Askungen får stå i kassan.
Men de bara, nej, men Jessica, vi tror att du gör det bäst i kassan. Jaha. Ja, inte mig emot.
Men nu är jag ju 31 år och jag jobbade på Burger King, nu ska vi se, 1920-21 ungefär. Och jag kan säga att det var den arbetsplats som jag har skrattat allra mest. Alltså jag har aldrig skrattat så mycket som under de åren eller månaderna som jag var där. Alltså vi hade så fruktansvärt roligt ihop. Och det, jag vet inte om det har med åldern eller att många har så här garden nere när man jobbar på sådana hamburgare. Att man är så här extremt blandad nationalitet, bakgrund så. Men vi hade så fruktansvärt kul. Och jag skulle säga att jag skrattar ganska mycket nu också. Men inte på det här ohämmade sättet där man liksom ställer med sig med händerna på knäna och typ måste sätta sig ner för att ta igen sig. Jag tyckte det var skitkul.
men däremot så matvanorna var ju inte helt hundra när man jobbade där. För man käkade lunch på restaurangen. Sen brukade jag, när man körde kvällspassen, stängningspassen, så brukade man ta med sig, jag brukade ta med mig en McFeast hem på morgonen. Det här är så äckligt. På morgonen så stoppade jag hela McFeasten i mikron och käkade den till frukost
dagen efter.
Ja.
Men Jessica,
nej, det är hemskt. Men
och du som
men jag var i tonåring,
toxar nu med juicer och sånt.
Ja, men man kan, jag tänker lite annorlunda, ja,
då,
när
jag
gäller
hälsa. Då ska jag faktiskt erkänna, ja. Och nu är det många som inte tror på mig och tror att jag kommer säga det här bara för att jag ska verka vanlig. Men vi åt, här kan man faktiskt fråga mina gamla kollegor där, vi åt nuggets med vitlöksdipp till frukost innan öppning.
Och till frukost.
Jag är ju ganska kort. Jag är ju liksom 1,58. Jag är nästan alltid kortast oavsett. Och när jag hämtar mina barn på förskolan så frågar andra barn ifall jag är så stora syster. Så jag liksom, jag har en ganska så här
eller om du är ett annat barn på dagis.
Går du på månen eller Pluto? Nej, men jag är inte så jag tar inte så mycket plats så på längden. Och jag använder extra small eller small kläder. Och då när man har så personalkläder, då har man ju chinos på Burger King. I alla fall hade vi det på den tiden. På svarta chinos. Och då var jag ju tvungen att ha motsvarande storlek. Då fanns det 34, 36, 38. Och då hade jag ett problem. För jag har alltid haft en ganska fyllig rumpa. Tack vare min mamma. Och det har varit väldigt skönt. För jag har aldrig behövt oroa mig för en så här hängrumpa. Eller vi har pratat om det bullrumpa.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och 10 lager kläder, det gillar man.
Äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och Rusta, det är vårens bästa vän, för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet.
Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat mig varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljusslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats.
Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö?
Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-igt. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit.
Ska jag säga vad jag är sugen på?
Berätta.
Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren.
Ja.
Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den.
Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in.
Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet, alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller, såna saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna.
För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö.
Kolla in rusta.com, men framförallt besök ett Rusta-varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta!
Stort
rumporna och de här. Min rumpa har alltid varit väldigt fin. Så. Sen har jag rejäla lår för att jag tränar. Och, men också min genetik är så. I min familj så har man kralliga ben. Och jag har liksom aldrig behövt träna benen bara för att de ska se bra ut. Utan de är där de är. Det som hände då när jag käkade de här nuggets till frukost varje morgon och sen så var det en Whopper till lunch och sen kanske en crispy chicken till eftermiddagen.
Jag sa ju det,
ja. Och jag kunde inte knäppa mina chinos med knappen. Så jag drog upp dragkedjan, blixtlåset halvvägs och sen hade jag ett skärp. Och jag har också tränat hela mitt liv, men under det här året så tränade jag ingenting. Men trodde fortfarande att jag var elitidrottare och trodde att jag kunde äta de här 3, 4, ibland 5 måltider om dagen på Burger King. Så här. Och bara, nej men jag har så hög förbränning. Och såg inte att jag liksom, jag tänkte inte att...
Du märkte inte själv att du
var på. Jag kan inte knäppa byxorna. Nej. För jag har ju alltid varit så van att ha en platt mage. Men såg inte att mina höfter bara växte ut. Men jag är väldigt glad över de åren. För jag lärde mig, som du säger, man lär sig jobba. Man lär sig att tvätta tvätta golv, ta hand om folks skit, stå i kassan, vara social, glad, snabb på huvudräkning. Men jag tror att hade jag jobbat där ett år till, då hade jag liksom svårt att bryta mönstret. Och nu ser jag, när jag viftar på mina fötter, så ser jag att mina strumpor idag, de är helt svarta och de har stora hamburgare på sig.
Men vi får ju ändå vara
glada. Det hade jag inte planerat.
Det är faktiskt lite roligt. Det kanske var något så här undermedvetet att vi bara började prata om hamburgare för att du hade de där strumporna. Men vi får vara glada att du faktiskt ser dina fötter. För hade du fortsatt jobba på Burger King i flera år, då kanske du inte ens hade sett dem.
Men jag var lite vilsen i livet överlag. Jag tränade ingenting, visste inte vad jag ville göra. Det här var innan jag hade sökt till GH eller bestämt mig för att jag ville jobba med träning och hälsa. Så att mitt liv hade kunnat te sig helt annorlunda om jag hade satsat på att bli restaurangchef för Burger King på Centralen.
Vet du vad jag har gjort då?
Nej, förutom dina fransar, för de har redan berättat.
Fransarna har jag gjort. Sen har jag lullat runt på en liten 7 kilometers runda.
Är du igång med träningen igen?
Alltså, jag är ju ingen toppatlet just nu, kan jag säga. För jag har inte den energin i kroppen. Men jag försöker lulla runt. Jag springer i sex tempo.
För vanans skull? Eller vad är det som... Alltså, när du försöker, varför försöker du?
För jag mår ju bättre av det. Man får ju endorfiner och jag känner mig ju piggare och jag får frisk luft. Och min kropp känns också bättre när jag håller igång träningen. Och när jag inte tränar i perioder, då kan det lätt bli att kroppen blir helt matt. Och orkeslös, jag får ont överallt. Jag orkar inte hålla liksom upp axlarna ens en gång, utan hållningen blir ju som en påse nötter.
Och träningen känns som en medicin för dig?
Ja, det gör den ju. Den är ju jätteviktig för mig fysiskt. Men som sagt, det är ju ingen träning där jag tar ut mig överhuvudtaget. För
det är inte maraton Jessica som är ute och kutar?
Nix, jag springer i sex tempo. Och det är långsamt.
Alltså milen på en timme ungefär. Långsamt för att vara du.
Precis, det är säkert många som tycker att det är ganska fort att springa milen på en timme. Men för mig så är det långsamt. Det är ju inte mitt normala grundtempo. Men det får vara så nu då.
Du kan släppa prestigen.
Ja, jag har gjort det. Och jag tycker att jag är nöjd med om jag pallar och håller igång och gör några pass i veckan. Men det var egentligen inte det jag skulle berätta om. Jag skulle berätta om en annan grej som hände mig idag när jag skulle ta tunnelbanan efter att jag hade gjort mina fransar. Och då var det en kvinna på tåget som var påverkad av någonting. Jag tror att hon hade problem med alkohol faktiskt, om jag ska vara ärlig. Men hon var i alla fall, hon skrek, hon var stökig. Folk blev rädda för henne och hon... hoppade på folk och attackerade dem och skrek grejer som var lite hotfulla.
Hon var ung eller gammal? Obehaglig.
Hon var ganska gammal skulle jag säga. Övre medelåldern kanske. Mm. Så alla flyttade på sig här i vagnen. Folk, antingen så bytte de vagn eller så gick de och satte sig någon annanstans och sådär. Och jag brukar också göra så. När folk beter sig lite märkligt och sådär, så brukar jag flytta på mig. Mm. Eller låtsas att jag inte ser dem och inte svara om de säger något till mig och så. Men jag tänkte såhär, nej men nu ska jag inte göra det. För då kom hon och satte sig bredvid mig och började prata.
Kände hon igen dig?
Nej, det tror jag inte.
Hon var inte så närvarande?
Nej, liksom. Jag tror att hon bara ville prata med någon. Mm. Men ingen ville prata med henne och då blev hon frustrerad. Men hon satte sig bredvid mig och började prata och jag svarade på tilltal. Och då började hon berätta i princip hela sin livshistoria. Och det var ett otroligt tragiskt livsöde. Jag ska inte gå in på några detaljer, men man satt och tänkte att de problemen jag har är ju ingenting i jämförelse. Alltså, vissa människor har det ju verkligen, verkligen svårt. Och hon hade ingenstans att bo, hade fått låna en lägenhet nu och var framförallt så glad för att hon kunde ha rent hår. För det fanns en dusch. Mm. Så hon sa, jag har i alla fall rent hår, titta. Och så hade hon inte råd att köpa bröd och så skrapade jag ihop de kronorna jag hade på mig. Jag har aldrig kontanter på mig, men jag hade 50 kronor och gav dem till henne. Och hon blev så glad så att hon började gråta och blev väldigt rörd av det här. Och det var väldigt fint. Och när jag skulle gå av så... tog hon min hand och så la hon den mot sin kind och så sa hon tack och tack och tack, hoppas att du nu ska gå hem till någon som du älskar och som älskar dig, för jag har ingen sån.
Jag börjar gråta nu.
Ja, men alltså det var väldigt, jag blev väldigt berörd av det här och tänkte gud vad annorlunda det blev när jag inte gjorde som jag brukar, att man bara vände ryggen till och går därifrån.
Eller som alla andra gjorde.
Ja, att alla människor på något sätt behöver bli sedda. Och det kostar ju inte mig någonting att ge henne 10 minuter av min tid. Och bara sitta och lyssna och svara på tilltal. Mm. Men det betyder väldigt mycket för henne. Men det jag egentligen skulle komma till var att när jag då gick av tåget här då, så kändes det ju ändå väldigt bra. Jag hade ju en bra känsla i kroppen. Det var som att det var en liten egoboost. Och då blev jag lite så här, men gud, kan man inte göra, jag ska inte kalla det en god gärning, men kan man inte vara snäll mot någon annan utan att det ska kännas sig bra för en själv? Då fick jag nästan lite dåligt samvete.
Jaha.
Förstår du vad jag menar?
Ja. Du, att göra gott där, då blev du lite hög på den.
Ja.
Men är det inte så, om man tittar på nu, det är ju jätte, alltså när man, alla engagerar sig i den här krisen med flyktingar, att visst, de flesta gör det för att hjälpa andra, men att det ger ju en väldigt stark och skön känsla själv. Nu, det här har inte vi pratat om innan, så jag visste, det här hade jag ju inte någon alls koll på vad du skulle säga nu. Men vi hade ju en liknande sak idag, nämligen Hans och jag. Och jag vet inte, var, det kanske var någonting i luften den här lördagen. Vi har ju väldigt mycket tiggare i Stockholm. Och det har vi ju, det finns ju överallt i vilken svensk stad eller by eller samhälle som helst. Men, och Hans ger i princip alltid pengar till dem. Jag har aldrig pengar, alltså jag har aldrig kontanter. Jag Nej. Har ju knappt kort med mig, för jag har inte den.
För du har en man som betalar.
Jag har en man. Nej, men jag rör mig på det sättet, alltså när jag behöver inte ha med mig plånbok när jag går till jobbet, för det är så nära mellan där jag bor och där jag jobbar, så att jag kan liksom gå hem om jag behöver hämta pengar eller ett kort eller hämta mat eller så.
Mm.
Så jag liksom har inte den här rutinen med en handväska och bära med mig allt. Men vi körde runt med 4 eller 5 påsar burkar, alltså pantburkar i bilen när vi skulle åka och träna. Och de har skramlat där i några veckor. Och varje gång jag bromsar in så hör jag liksom hur man rullar i bakluckan. Så. Men vi handlar inte på det sättet att det har varit så här möjlighet att man har kunnat springa in och panta. Vi brukar alltid ge, om vi ska gå in på ICA och panta och handla, då kan vi ge en påse till den personen som sitter där, så kan den få panta, därför att de kronorna, det gör ingen som helst skillnad för oss.
Nej, men för någon annan kanske,
men för någon gör annan det. Gör det. Och då diskuterade Hans och jag då, för att idag så hade vi alltså 5 påsar, det är ganska mycket pengar, det kanske är 60-65 kronor eller något sånt där i den påsen. Och den här mannen som då satt vid källsorteringen, han, jag tror att det är så, jag läste något i tidningen om sådär att de gärna källsorterar åt den, så att man kommer med tidningar och sånt, så kan de hjälpa till med det och så får de några kronor för det. Vi har källsortering i huset, så vi behöver inte stanna vid en sån station för att fixa sånt. Då fick han 5 påsar när jag åkte förbi källsorteringsstationen där. Och då var precis det där du säger, att jag blev så här bubblig i magen, det blev lite som ett rus i
ja.
Att, men gud, vad var det som hände inom mig av att ge den här mannen alla pantburkarna?
Ja, och det funderade jag faktiskt lite grann på idag. Och funderade så här, är det där ruset okej? Borde man inte liksom kunna hjälpa andra eller vara snäll mot andra utan att det ligger någon slags egen vinning i det?
Ja, för det kunde du inte kontrollera själv, den känslan du fick.
Nej,
den
kom
ju
bara.
Du blev ju som jag, paff över det.
Jag först tänkte så här, gud, det här känns så bra.
Rakryggad.
Jag känner mig som en så bra människa. Och sen tänkte jag, är det här verkligen okej? Okay? Sen tänkte jag också så här, vad spelar det för roll? Om det får mig att känna mig bra när hon blev så glad och uppskattade det så mycket. Och jag kanske var den enda personen som pratade med henne idag, ja. Överhuvudtaget. Eller på flera dagar, kanske på flera veckor. Hon kanske inte har pratat med en människa på flera veckor.
Nej.
Så vad spelar det då för roll om jag också känner mig bra?
Vi har fått några så här konkreta lyssnarfrågor. Det tycker vi är skitkul. Så fortsätt ställa dem på Jessicas Instagram eller min Instagram. Men vi har ju också en Facebook-sida som heter Träningspodden. Så sök upp och så går ni in och likar den. Och där får ni också alla uppdateringar och lite så extra material.
Precis, och så får man gärna vara ganska specifik i sina frågor.
Ja.
Gå gärna in i detalj. För att vi får väldigt mycket frågor och många är ganska lika. Så det, jag tycker i alla fall att det är kul att sätta tänderna i något som är lite mer detaljerat.
Ja, men en fråga som jag vill svara på idag, därför att den är väldigt, känns väldigt aktuell för mig, därför att då sitter jag och skruvar på min ring här och så ser jag på mina valkar som jag har på insidan av min handflata, och nu håller jag upp min hand så att Jessica kan få granska.
Änta nu, jag ser
då tar hon fram koncentrationsrynkan här mellan ögonbrynen och så kan hon titta på mina valkar. Vet du vad en valk är, Jessica?
Ja, men jo, jag ser ju att du har lite, men det, jag skulle inte kalla det enorma valkar alltså. Nej. Jag måste nästan känna. Ja, du har förhårdnader här, det har du faktiskt.
Det Valkar får man på insidan av händerna när man styrketränar, framförallt utan handskar. Men frågan här, som vi fick det, var hur man blir starkare i händerna. Alltså hur man ökar sin greppstyrka. Och greppstyrka, den kan man ju antingen så här mäta maximalt. Alltså du vet, när man så här, gamla träningsredskap, om man åker hem till någon lite äldre människa, så finns det så här, ofta sån här klämma.
Ja, det hade jag när jag var liten, för jag spelade i basket, så det var jätteviktigt med greppstyrka.
Ja, kunna hålla basket på
den. Ja, så min tränare sa till mig så här: nu får du träna den där greppgrejerna.
Det är ju ett V med en liten ring högst upp, ja. Som en fjäder som man ska trycka ihop.
Precis.
Och det är ju liksom greppstyrkan. Maximala, alltså man trycker och håller allt vad man kan. Sen har vi ju uthållighetsgreppstyrka, att man ska kunna orka hålla till exempel matkassarna en kilometer från mataffären och hem. Det är liksom uthållighetsstyrkan i greppstyrkan. Och det som man kan tänka på, alltså varför är det ens bra att ha greppstyrka? Jo, men om man som kvinna så har man automatiskt lite svagare leder, för att vi har andra könshormoner i kroppen. Och har man dessutom varit gravid och har fått barn, då har man varit så här mjuk och bånglig, för att man ska kunna dels ha ett barn som växer i magen, men också kunna föda ut ett barn utan att gå sönder. Och den här uppmjukningen, det är inte bara i bäckenet så att magen ska kunna växa, utan det är ju även så här centralt, handlederna.
Det är så orättvist.
Vi har pratat om det förut, att jag hade som ett problem att jag kunde inte lyfta tunga stekpannor. Om jag höll stekpannan från spisen så jag lyfta den och ställa den på diskbänken, så orkade jag inte hålla liksom stekpannahandtaget för att mina handleder. Och då var jag ändå ganska så stark, så här ben och rygg och så.
Men det orkar inte jag typ.
Nej.
Jag har också det här problemet med greppstyrkan.
Och det är ju många som upplever att greppstyrkan liksom begränsar träningen. Att, ja men, vadå, jag orkar ju mycket mer när man pratar om latsdrag. Ja. När man är maskin och så har man ett handtag, så ska man dra ner handtaget ner mot bröstet. Ja men, ryggen är inte trött, men jag orkar inte hålla längre. Och då är det många som tror att, ja men, att man ökar sin greppstyrka genom att använda handskar. Men det är ju egentligen tvärtom. Visst, du kanske får bättre fäste, men du bygger ju bort behovet av att bli starkare i handen.
Hur ska man träna upp det då, tycker du?
Ja, alltså jag använder ju ibland det som kallas för flytande magnesium. Och det är ju sån här starka Adolf vitt pulver, fast det är som en liten handkräm som man använder på insidan av händerna. Och det är för att framförallt suga åt handsvett, men också ge bättre fäste. Men så kommer det tråkiga tipset, rådet, svaret: man blir bra på det man tränar. Och det tar faktiskt tid för greppstyrkan att utveckla sig. Å andra sidan så blir det väldigt tydligt, även resten av kroppen behöver tid på sig att utveckla sig. Så om man har för snabb utveckling, då finns det en risk att man passerar det som den svagaste länken. Vilket innebär att armbågen kanske... Att
man då flyttar svag... problemet liksom,
ja,
någon annanstans.
Ja, man har svag greppstyrka. Men om man hade orkat hålla, då kanske inte armbågen hade fixat det istället. Så att händerna får liksom prata lite grann på, men hur hållfast är jag generellt? Jag tycker inte man ska använda handskar. Alltså ibland så har jag PT-klienter som får göra det. Men det kan så här bero på andra saker. Till exempel att man har ett jobb där man absolut inte får ha valkar. Eller att man har som en annan större problematik. Men annars så är det faktiskt så att stålet, vi har pratat om stålet förut, det är liksom den här metallen. Alltså att våra nerver, det är ju det som är, om man, liksom, om man tar pillar sig på insidan av handflatan med nageln. Och så känner ju du, det finns ju en nerv här.
Ja.
Och vi har mycket känsligare nerver på insidan av handflatan än vad vi har på ovansidan av armen. Och när vi håller hårt i stången och verkligen trycker ihop det hela handflatan runt, då ökar vi nervpåslaget i hela kroppen. Så då får vi mycket bättre påslag. Så att kontakt med stålet ökar vår styrka generellt.
Oj, det visste inte jag.
Så när man har ett skinn, alltså läderhandskar eller någonting, som bucklar sig däremellan, då får du sämre känsla.
Så då handskar är inte bra överhuvudtaget? Alltså,
jag tycker inte det. Jag tycker att man ska använda sina händer. Jag tycker inte heller att man ska använda det som kallas dragremmar när man tränar. Varken för kins eller för marklyft. Just för att då flyttar du bara belastningen högre upp i kroppen. Och då kanske man har en armbåge som inte pallar det. Eller, vilket faktiskt händer oftare än man kan tro, att man får en bristning i bicepssenan. För att man flyttar trycket någonstans där vi inte har hållfastheten. Att man drar av bicepssenan, till exempel i ett marklyft. Mm. Så säger det ding, och så får man som en liten blödning.
Det är ju nästan samma sak som när man rider faktiskt, där du pratar med. För jag kan tycka att det är jobbigt att orka ha grepp om tygen när jag rider. Och då rider jag också ofta med handskar. Men egentligen så ska jag alltså träna upp mig och rida utan handskar.
Ja, därför att det är det som, ju mer vi tränar på det som är problemet, desto bättre blir vi på det. Att man inte ska bygga bort problemet. Och det är egentligen samma sak när man pratar om människor som har svaga hålfötter. Alltså att man har en kollaps i fotvalvet när man springer. Om man då bygger upp fotvalvet med massa kuddar in i skorna, ja, men då blir man ju aldrig starkare in i foten. Vilket innebär att om man sen promenerar barfota på sandstrand till exempel, då kommer du få skitont därför att foten är van vid att alltid ha stöd.
Så hjälpmedel är inte alltid av godo?
Nej, jag tycker att man kan avlasta med hjälpmedel då och då, men det får inte vara normen att man helt enkelt bygger bort problemen. Men då, det kan ju vara lite tecken på lathet, att man inte är beredd att göra grundarbetet, utan man vill plocka körsbärna av kakan direkt. Men låt säga, alltså, om vi pratar om marklyft, vilket som är ju så här trendig övning just nu, alltså har man tränat marklyft i ett år, då är inte greppstyrkan längre ett problem, för att greppet utvecklas under tiden. Men det är klart att om du första 8 veckorna upplever att händerna, alltså näven, inte pallar, ja, men vad fasen, du är ju nybörjare. Så att man måste nog ha lite mer tålamod.
Men om vi ska blicka framåt lite då, vad har du för dig den närmaste tiden?
Ja, jag har en ganska så nice period framför mig nu när vi går strax in i november. Jag ska åka till solen om några veckor.
Du åker ju till solen hela tiden.
Ja, och det är det bästa med att jobba som tränare. Det är att man får följa med människor som vill träna utomlands. Ja, men man kan tro att det är glassigt, men det är ju extremt fysiskt krävande. Alltså springa flera gånger om dagen, att liksom leverera träningsprogram, jättestora grupper, vara på hugget, lära sig namn, känna igen ansikten och så.
Det är klart det är jobb, men det är ju skönare att jobba i solen, ja, än att jobba i en grådass i november i Stockholm.
Det är superroligt. Och jag är jätteglad när jag får frågan om jag får följa, att om jag vill följa med. Dessutom så nu har jag förhandlat med min familj på den här resan. Så. Men det är några veckor kvar. Så innan det så håller jag på med ett jättekul, spännande, helt nytt för mig projekt. Jag kan ingenting om det här, men jag har ju massa erfarenhet, så att jag tänker att erfarenhet, det kan man liksom göra kunskap av. Jag håller på att ska starta och bygga upp ett eget gym.
Och då tänker du inte hemma i din lägenhet?
Nej, jag har ett hemmagym här. Men, nej, nu tänker jag storskaligt. Jag ska ha jag har ju ett företag som har så här online PT. Alltså du kan träna med en PT online. Du behöver inte träffa din coach, men du får alla upplägg, hjälp med kosten och så. Men nu så ska vi också ha en egen plats dit man kan komma och träffa oss coacher. Man kan få liksom träningsupplägg, man kan få teknikkoll, man kan få kostrådgivning. Så jag ska ha ett eget gym, vilket känns så jävla roligt. Glad.
Blir det lite grann som att plugga på distans? Att du gör det mesta, det gör du liksom hemma på distans, men så kan du ju komma in och få en lektion då och då.
Ja, exakt. Det är för att många människor tränar ju hemma, eller träna utomhus, eller springer, eller träna på ett gym där man inte alls känner att man klickar med någon PT. Men så vill man liksom ha, man vill ha riktigt vass kompetens, och särskilt då med tränare som har sin eget specialområde. Så att vi kommer vara ungefär 7, kanske 8 stycken PT som jobbar på det här gymmet. Och då kan man boka, man liksom behöver inte köpa att man ska komma där och köra 10 gånger. Utan nej, men vänta, jag behöver bara jobba med min löpteknik. Eller jag vill ha det starkare bäckenet. Och då har vi en PT som är skitbra på det.
Och när och var kommer det här att ske?
Ja, alltså jag håller på nu november med offerter, oktober då, med offerter och hantverkare och så. Och vi ska lämna in beställning för skivstänger, viktplattor, det som kallas för rigg, som är så här man sätter fast på väggen så att man kan hänga i och göra chins eller knäböj med, alltså sån här massa utrustning. Så i november så får vi tillträde till lokalen, och sen i januari då är det pang på. Så då har jag och mina kollegor, då har vi ett helt eget gym, vilket är skitkul. Men det håller jag på att jobba med nu, så här på med så moodboards, alltså vad är det för inredning vi ska ha, vad ska det vara för känsla när man kommer in i lokalen, massa sånt som jag inte har kunnat någonting alls om tidigare. Jag vet ju exakt vilka skivstänger och viktplattor jag vill ha och sådana mått, men hur man inreder, det är ju inte min grej. Så det är jättekul att lära mig.
Roligt med ett projekt som man verkligen
brinner
för.
Det är där du ska känna på stålet sen.
Ja, det kommer jag göra. Jag ska svettas i ditt gym. Nej, men för mig är det väl mer så här, Jag tänker nog inte jobba än på några veckor faktiskt.
Bra beslut.
Ja, jag behöver faktiskt lite mer tid. Så jag kommer, redan imorgon kommer jag åka till Hongkong.
Hongkong?
Ja, en resa som jag planerat sedan länge med lite olika syften som jag inte tänkte gå in på i detalj. Men jag ska i alla fall åka till Hongkong och det kommer bli väldigt kul. Jag tar med min son, Jack, som är 10. Och han är ju jättespänd förstås på det här. Så det ska bli jättekul. Annars, det mesta jag ägnar mig åt om dagarna nu, det är ju att vara kär.
Heltidsjobb. Gud vad härligt. Och nu dina ögon, och vi pratar om de här bajskorvsögonen. Nu rånar Jessica när hon säger det här. Och hennes ögon är så små.
Åh, hör vilken fnuttig liten tonårstjej jag blir nu. Men det är ju superhärligt. Det är det jag har lust att ägna mig.
Vilken bra aktivitet. Hur känns den? Alltså hur är den känslan just nu?
Men det är ju skönt när man känner att både kroppen och huvudet är rätt slitna och trötta, då är det ju väldigt härligt att det är någonting som åker runt där i kroppen.
Ding, 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 ding.
Som någon slags berg- och dalbana eller flippekula.
Som en tonåring.
Jag känner mig lite som en tonåring. Men det är ju superhärligt.
Ah, vad glad jag är för din skull.
Ja, och jag kommer inte att berätta några detaljer. Så jag är ju jätteelak mot alla som lyssnar. Men sånt är livet.
Gud vad härligt. Jag är så glad för din skull. Och när du pratar om honom, jag ser det så roligt för dina ögon, de bara glittrar. Du är inte så bra på pokerface kan jag säga.
Jag tror inte jag ska byta karriär till att bli pokerspelare.
Praise the Lord. Ah, vad härligt Jessica. Jag är glad. Du rodnar, du är lite blank om ögonen och du skrattar. Och det tycker jag är ett så bra tecken. Tack för idag.
Hej då.
Producerat av Perfect Day Media. Vill du lyssna på något mer? Prova Fredagspodden med Hanna och Amanda.
Jag vet inte vad det var som tog mig till den tanken. Men jag tänkte då på att du eller jag kommer ju vara med om den andres död.
Nej Hanna, sluta prata om det här. Hur fan kan du ta upp det här? Jo, är det några som kommer dö samtidigt så är det ju du. I och för sig.
Men förstår du, då tänkte jag så här. Och vet du, när jag tänkte tanken tänkte jag bara så här. Alltså jag tänkte inte att det skulle ske nu. Men det kommer ju ske någon gång.
Samma sak för dig Bankis.
Men det är helt sjukt tycker jag då.
Jag vann att det är det jag tänkt på hela tiden. Jag orkar inte tänka mer på det. Nej.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.